A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Hej Anders Barring.
Flytta.
Nu gör jag en sån här klassisk dubbelmacka igen, eller hur?
Mm.
Vi sitter alltså i radiohuset och vi ska spela in Landskampen om en timme.
Mm.
Och då brukar vi ha gjort det kanske tredje gången eller andra.
Ja.
Då ses vi då i radiohusets det så kallade hangar som är liksom foajén med stora fina ljusinsläpp. Och sen så sitter vi här i någon slags bås som är väldigt här, en halvcirkel med soffor.
Intima bås. Mm. Och de som gjorde för intimitet.
Precis. Mm.
Problemet är att vi är så långa så vi sticker upp. Jag har nu satt mig med ryggen mot själva hangaren för att annars blir jag så starstruck så fort det kommer in en radioprofil.
Just det, men berätta den här historien senast vi satt där. För då var det nämligen efter att jag hade varit med På spåret. Så då kommer Marie Göransson förbi. Jag tror att jag berättat det här på den. Och då vinkar hon till mig och då tänker jag att hon känner igen mig. Och att det var liksom peak live för mig.
Och det var det också.
Mm.
Ja.
Mm. Nu tittar jag om det kommer någon känd, men det gör det inte.
Av alla saker som man kan få berätta två gånger i den här podden så är det, tycker jag, det är, liksom, det är den grejen.
Jag kan tänka mig att vissa av våra trognaste lyssnare sitter med någon slags Excel-blad och bara så här, ja men det här har ni sagt 6 gånger, och det här har ni sagt 5 gånger, det har sagt 17 gånger.
Alltså 4 meter bingo.
Ja.
Fritte berättar om när Marie Göransson hejade på honom i radiohusets hangar.
Precis, det här blir som en så här, att varje gång jag tycker på Rec. Så frågade jag, du Anders, vad har jag berättat för dig om den där gången när Marie Göransson vinkade åt mig i radiohuset? Och du bara, nej, men du berättar för mig, hur var det? Och så ser du liksom om historien på något sätt utvecklas.
Ja, precis. Jag tänker om det skulle fungera som en, hur den skulle gärna bli bättre. Att, ja, men nästa gång du berättar, då är ju Jan med, Malmsjö alltså. Och tredje gången, då blir Jan svartsjuk. Och se på helvete.
Fjärde gången så misshandlar Jan Malmsjö mig. Alltså på ett väldigt så här, att jag ställer mig upp och så Jan så här, ganska kort och ganska gammal, ganska klen, ställer sig och försöker puckla på mig, men det liksom biter liksom inte. Han står och som matar på en trasig boxboll på ett nöjesfält liksom.
Det finns en sån här uncanny valley fast tvärtom i ålder och aggressivitet, grafer, ju äldre och ju aggressivare man blir, desto roligare blir det på något sätt.
Ja, det blir väldigt roligt. Mm. Och ju mindre jag bryr mig, desto roligare blir det också.
Ja, och du bara står samtidigt som du småpratar med Marie, så bara matar han på.
Och jag märker ingenting.
Det är som, när man är på väg från dagis med en unge som vill ha glass, och så träffar man en annan förälder. Mm. Och ungen står och drar, och man bara kopplar bort det. Fast det är Jan Malmsjö som står och pucklar på.
Nu blev det ju något mer om det här.
Ja, vad bra.
Fan vad bra vi är. Hurra för oss, apropå det. Ja. Om man vill stötta oss då, hur gör man då?
Då går man in på patreon.com/4meter. Och en som har gjort det faktiskt den här veckan.
Mm.
Egentligen för precis innan vi spelade in förra avsnittet, så det här stackaren har suttit och väntat liksom, fruktlöst vid sin poddspelare. Det är Mikael Andersson.
Fantastiskt.
Mikael Andersson.
Ja. Han har ju suttit i sitt pietetsfullt renoverade hus i Rättvik. Där han har haft en sån här, faktiskt en gammal riktig moraklocka som har tickat sådär. Han har suttit så här. För att, jag ska inte säga att Mikael Andersson är off-grid, för att han har ju el och vatten.
Vad betyder det off-grid? Kan inte du?
Ja, men off-grid, att man liksom flyttar ut i skogen och klarar sig på ved.
Är det, att vara off-grid, innebär det också att man hyser en misstro mot... mot samhället?
Inte nödvändigtvis. Jag tror att vissa hyser en misstro mot samhället. Andra gör det för att de känner att de vill klara sig själva, att de inte vill vara beroende. Att de kanske vill downsize, att de inte vill liksom hamna i ekorrhjulet och jobba på en konsultbyrå i innerstan. Inte ens det, utan en konsultbyrå liksom i Sundbyberg eller någon sån här. Mm. Kanske vi vid Solvalla där Rissne liksom. Bromma Blocks, alltså mellan Bromma Blocks och Rissne där någonstans. Så där, det är något slags jättestort kontorshus där. Att de sitter där på en konsultbyrå och de känner, alltså jag jobbar i Stockholm men det är liksom inte, jag får inte ens liksom, jag kan inte ens gå till Östermalmshallen. Utan jag så här, jag bara kör min deppiga Kia från och till det här i deppiga kontorshuset.
Var bor man någonstans då?
Ursunda tror jag. Eller hur? Det är ganska nära.
Det roliga är att exakt där du beskriver satt min redovisningsbyrå. Precis i skuggan av Bromma flygplats. Så här, det var typ så här baracker med träpaneler på utsidan med liksom en dörr som svajade lite. Mm. Och så en lång möglig korridor där det satt olika personer och skötte så här frilansekonomier. Liksom. Ja. Kostade ingenting. Sen fick jag en skattesmäll som gjorde att jag var tvungen att byta byrå.
Du kanske skulle bara säga, känt att det doftat i korridoren. Så här, är det här en redovisningsbyrå som jag vill ligga på? Liksom?
Ja, men jag hade inte riktigt ekonomi att byta förrän liksom Knyckerts kom in i bilden. Nej. Då kunde jag byta. Men du, nu ska
men
du
jag
prata
hoppas
om det.
Att du har en redovisningsbyrå vid Stureplan.
Ja, det har jag. Nej, Gamla stan. Ja.
Jag har ju en
redovisningsbyrå. Jag har ju samma redovisningsbyrå som Björn Ulvaeus.
Jag har ju lurat systemet. Jag har en redovisningsbyrå i Kalmar.
Kalmar.
Alltså jag har en kille i Kalmar som sköter min ekonomi. Det är så jävla bra.
Funkar det bra?
Ja, funkar skitbra. Ja. Alltså du tänker liksom så här, tänk dig Kalmar. Alltså det bästa med Kalmar, vad är det? Jo, det är lugna, fina, trevliga människor som är liksom men har liksom bra koll på pengar och lite sparsamma men ändå liksom laglydiga och trevliga. Allt det där. Det är Peter, min redovisningsgubbe.
Okej, med det sagt, tack Micke för det.
Men vi ska tillbaka till Micke Andersson.
Mikael Andersson, ja. Jag vet inte om han är en Micke.
Han är Mikael.
Mikael Andersson, ja. Han är ju...
Ja, men han är dalmas, men han har ju då... Han kommer ju från Siljanstrakten. Mm. Han kommer ju faktiskt från Nusnäs från början. Mm. Men han då har ju köpt...
Dalahästens hemtrakt.
Han har ju köpt då en fin gammal gård i Rättvik kan man säga. Så att det är inte så att han är liksom off Rättvik. Så, utan han är, men det ligger liksom på...
Han bor inte i det här Rättviks sjöstad.
Nej, men det är liksom tänk dig höjderna när man kommer in, kör in mot Rättvik och så höjderna upp mot liksom, man tittar ner över Siljan. Det finns, där har han köpt en gammal gård som han har liksom pietetsfullt har renoverat. Alltså han har liksom koll. Och där har han en gammal moraklocka. Det finns riktiga kurvbitsmålningar och grejer. Det är från 1823 den här gården. Mm. Och den här klockan har tickat och så har han suttit där och väntat på när kommer avsnittet av 4 meter. Där.
Det har varit en konstfilm av Thomas Tidholm. Så man ser en kille sitter med en moraklocka och bara kyrkrodden ror förbi. Det är den klassiska kyrkrodden nere på Siljan. Den ror förbi. Mm. Men inte blir han nämnd 4 meter. Nej. Men annars då, Mikael?
Ja, men i övrigt då så driver han ju en mindre ICA-butik. Det finns 2 ICA-butiker i Rättvik. Det är en så stor ICA Maxi. Men han driver en lite mindre ICA-butik där. Som är också en hyfsad affär. Det är inte så att han är en av de här ICA-miljonärerna, miljardärerna som är i kvällstidningarna. Så, här, så mycket tjänade en ICA-handlare så är det typ så här en omsättning på 160 miljoner. Men han tar ut en bra lön. Det räcker till honom och familjen. Och han trivs med det. Han är liksom nästan born and raised inom ICA-rörelsen.
Mm. 26 mille omsätter de.
Precis. Men då är det en del omkostnader också.
Ja, så. Han har också han har ingen köttdisk, ingen skärkdisk. Där har han, men han har en ostdisk. Mm. Därför att han är rätt intresserad av ost. Precis. Så det är ostdika brukar man säga. Mm. Och det ligger sjukt nog väster om.
Ostika ligger i väst.
Ja,
säga.
Ja, det är hans. Jag var på när han fick starta eget bidrag för det här så sa han som styrde den här kursen då, det här för 20 år sedan, att du ska alltid ha en slogan och tänkte att Ostika ligger i väst. Och då hade han inte ens, det var där kom också ostintresset, för då var tvungen att skohorna in den här
grejen. Och då är det ju så att han, alltså eftersom han då pietetsfullt har renoverat, jag har sagt pietetsfullt några gånger, han har pietetsfullt renoverat sin gamla gård, gamla dalagård, så har han också pietetsfullt renoverat den gamla ICA.
Ja.
Han har då liksom skrapat fram gamla så här Icander-dekaler. Som har varit under andra dekaler. Så nu är det liksom, både Icander och Monica är liksom på skyltfönstren.
Ja.
Och de har han låtit så här restaurera. Så att det liksom, de är spick and span de här dekalerna med så fina färger och sådär. Så att han är en av dem som gillar det här liksom nostalgiska skimret som Icander gav på 70-talet.
Jag tycker annars, det tror jag att Mikael håller med om, att Icander är en sån där gammal symbol som inte riktigt har fått, ja men rakettost, det placerar folk omedelbart 1961. Mm. Vissa Sputnik, bla bla bla, Stomatolskylten, Pommac. Men Icander har inte riktigt fått sin liksom, den har inte fått sin novell av Claes Östergren på något sätt.
Nej. Men du det... vet vilken novell som är Icanders då?
Nej.
Det här poddavsnittet.
Det här är tillägnat vi inte dig Mikael utan Icander.
För poddavsnittet är ju den moderna novellen skulle man kunna säga.
Det skulle man verkligen kunna säga.
Fint.
Bra sagt.
Ja. Tankeväckande. Ja. Men två barn.
Mm.
Stina och Rickard heter de faktiskt.
Gamla, hur gamla?
Ja, de är 13 och 11.
Mm. Så det är fortfarande ganska mysigt i familjen, alla hemma på.
Oh ja. Och tänk en härlig familj, småstad, Sara, pappan har ganska bra jobb och så. Mm. Men det är klart att det kan vara långa arbetsdagar och sådär. Men de rycker in. Men de är så här, när det är så här inventering, då får de lite extra jobb och så här, och räkna kaffe och så.
Och då får man hålla ett extra öga på Rickard, som kan hamna inne på laget med mobilen och bara scrolla.
Ja. Men man får också hålla ett extra öga på Rickard så att han inte går in i mejerikylen och råkar tappa en fruktyoghurt så att den får skrivas på en sån lista över så här krockskadat gods så där. Och så står han och så. Han älskar de här så här runda så berg.
Ja.
Med sån här staniol eller sånt aluminiumlock. Mm. Så. Riktigt så här fruktyoghurtens lyxsegment.
Det är också liksom hela, Rickard är sinnlig.
Mm.
Rickard Andersson, en sinnlig 11-åring. Du ska inte bara liksom dra av det där staniolet, det ska göras försiktigt och det är ett ljud, en ljudbild och ett tryck som släpper under. Mm. Och sen att man har en liten plastsked, vilket inte är så lätt att få ta på idag, för nu är det träskedar, men det går inte med som plastsked där man liksom, lite så när man som plockar ur en filbunke.
Precis.
Skikt för skikt.
Men det är, apropå det sinnliga, så det finaste som Mikael kan göra för sin son, det är ju liksom inte komma hem en fredag med så här nytt Nintendo Switch eller något så här. Ja, nu har jag liksom laddat ner Pokémon Go eller någonting sånt där, utan han liksom kommer in med en liten låda, öppnar upp och där i ligger det Stilton, Saint-Aegir och alltså ja, det är liksom en ostupplevelse helt enkelt. Så att istället för det fredagsmys hemma hos familjen Andersson, det är liksom inte tacos och chips, nej. Utan det är en liksom never ending ostbricka.
Det är apropå ostdisken, så gör ju det Mikael och hans fru Monica faktiskt. Kanske var därför han föll för henne. Och Rickard och Stina till en...
Och Monica är faktiskt lite lik Monica också.
Ja. Det är dock
alltså,
inte...
De är lika sexiga kan man säga.
Ja, men Micke
är
inte...
Det är svårt att hävda att en tecknad figur är sexig, men det är ju någonting med Monica.
Ja, men det är absolut härlig. Mycket att ta i.
Ja,
men hon har också fixat den här liksom, speciella liksom, parsen på henne.
Icander är ju ganska... Han är en stubbig bit, va?
Ja, men där har inte Micke alls...
Nej. Icander har ju liksom flygande hals. Eller så här, huvud och hals. Han är ju Family Guy-halsen. Liksom.
Peter Griffin, ja.
Medan Monica, jag skulle nästan säga att hon är petit.
Ja. Fan, jag kan inte se dem framför mig, men det kommer ju våra lyssnare att lösa genom att skicka in mig. Men det vill säga att Mikael är absolut inte någon Icander, utan han är mer så här, du vet när fotbollsspelaren Peter Crouch jättelång och jättesmal och jättestort adamsäpple.
Som vi, om vi vore smala.
Ja, men han skulle nog inte platsa 4 meter för att han är 2,05 lång.
Men är han längst i Rättviks kommun?
Det är han.
Det är inte så jättestor konkurrens kanske?
Nej, det är det inte. De flesta är ju små och tjocka i Rättvik. Det är hela Dalarna. Så det är väl Lex...
Dalarna liksom så här, de rullar ner mot Siljan allihopa när de ska bada. Så.
Ja.
De behöver liksom inte, det är jättebra, de behöver inte bil. Så. De
rullar ner och går upp.
Ja, precis. För då har liksom, det har de svalkat av sig.
Men
liksom.
Du, varför rullar vi inte upp för? Säger någon, de är inte så smarta heller.
Nej, precis. Då har vi så här trash-talkat hela Dalarna. Eller fast bara Siljansbygden.
Ja.
Det är så här rent ner mot Falun och Borlänge, det är något helt annat.
Ja, det är mycket snabbare tankar, snabbare bilar, snabbare pengar kan man säga.
Precis.
Mm. Medan uppe i Rättvik. Det är väl egentligen, det var någonting i den här meteoriten som slog ner och bildade Siljan som någon mineral som gör folk långsamma, eftertänksamma och...
Och är vansinnigt intresserad av ost.
Du, den här osten... Den här osten är fan äldre än ICA-butiken. Ja,
precis. Men det om Mikael Andersson är en familj.
Jättevarmt välkommen ombord, Mikael. Eller Mikael. Mm. Och jag skulle säga så här, håll ett öga på Rickards konsumtion av berry. Försök att få igenom lite fibrer också, för att annars kommer grabbarna att utveckla eventuellt obesitas. Ja. Kan inte ens.
Testa de här små portionsförpackningarna från Vasabröd med så här knäckebröd med så här lite, någon ganska tråkig ost på.
Testa det. Testa fibrer.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Men varmt välkommen. Och som sagt, om du som lyssnar på det här också är nyfiken på hur du framlever dina dagar någonstans av fritt geografiskt utpekad plats i Sverige, så ska du gå in på patreon.com/4meter.
Skulle jag göra en karta över liksom var vi har placerat in folk någonstans?
Väldigt mycket i Västergötland. Ja. Väldigt mycket. Jag tycker du var bra som... För jag tror just Rättvikstrakten har inte varit för.
Nej, är det så?
Uh-huh. Nej, jag tror inte det.
Alltså det, jag kan ju säga så här, det är inte så att vi sitter och förbereder oss innan, utan det får ju komma lite som det kommer. Och då blir det ju lite så här... Precis som verkligheten, det är liksom det är så här, vad heter det? Kan man säga att det är stokastiskt varierat? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad det betyder, men det är någonting med slump och så.
Mm.
Att ja, det kanske inte blir helt korrekt.
Men det känns som att vissa platser för dig i Sverige är mer top of mind. Mm. Och för mig också, det känns som att Göteborg och Västergötland är extremt top of mind.
Men innebär det att man säger att man tänker det, att det är top of mind, att man egentligen skulle vilja bo där?
Absolut inte.
Nej.
Men och inte heller så att det här är Sverige. Nej. Det här är det typiska Sverige.
Nej.
Utan det är mer bara så det första som kommer upp.
Mm.
Jag vet faktiskt inte varför. Ja, det kanske är för att det är så här lätta dialekter, lätta att imitera.
Mm. Men det kändes som att det kom upp någonting i mitt huvud nu så här, 4 meter Sverigeresan.
Ja,
att det faktiskt, var en spin-off.
Ja, det är en rolig idé.
Jag vet inte riktigt vad, om det är så att vi åker runt och bara poddar i olika städer.
Men vi åker runt och är ganska noggranna med att inte ta reda på saker om någon plats vi kommer till, och sen så kör vi bara på våra fördomar.
Ja, då behöver vi egentligen inte åka dit, utan vi kan bara...
Ja, men det är roligt för dem att höra vad vi tror om deras ort. Ja.
Man skulle kunna göra så här, någon temaserie så här, 4 meter om Härnösand, ja. Och sen så bara, och så bara pratar vi på.
Det är jätteroligt faktiskt. Ja. Vad är det först att tänka på med Härnösand?
Ja, men på riktigt så tänker jag väl att det är en liten stad i Norrland som har någon slags tjänstemanna-vibb. Så. Mm. Det är ju en gammal residentstad och dessutom då stiftstad.
Mm.
Tror jag väl.
Det är inte en träpatronstad.
Nej,
på samma sätt
Sundsvall är ju en krämarstad.
Ja.
Och det är, men Härnösand är ju någon slags... man skulle säga, men det kan ju vara säga Norrlands Växjö skulle jag vilja säga.
Ja, just det.
Alltså det är lite... Ja, men det är lite religiositet, lite sådär bildning, lite sådär, fint är väl fel ord, men att det är inte så att de tror sig att de är för mer, men det finns någon slags anda av någonting mer än bara, nu ska vi sälja timmer här.
Men du, vet du vad, känd person från Härnösand?
Lubbe Nordström.
Jessica Gedin
är från Härnösand.
Det är roligt att
vi drog åt olika håll. För jag tror kanske att Lubbe Nordström också var från Härnösand.
Jag hade fan med att han var smålänning, men att han var från Växjö. Men han kanske var från Härnösand. Där har jag ingen
men
jag,
koll. Men du har säkert, alltså du har säkert mer rätt om Jessica Gedin än vad jag har om Lubbe Nordström.
Ja.
Men Jessica Gedin var ju hon som skrev den här boken Fattig Sverige.
Ja, Lort-Sverige.
Ja, Lort-Sverige.
Ja, hon åkte runt. Jessica Gedin åkte runt i Sverige på 30-talet. Ganska stor tjockar var hon.
Ja. Och bara så, skildrade det så här äckligt.
Ja, gick runt och tittade på att folk hade någon enkel zink och sket i pissa i vasken. Och det var löss och sådär.
Ja. Så det var Jessica Gedins bidrag till folkhemsbygget kan man säga. Nej, men vad kul med Jessica Gedin. Ja, men det stämmer väl lite grann att hon är ju inte vem som helst ju.
Nej, men hon passar ju väldigt väl in på det du beskriver. Det är som att Härnösand eller Umeå då. Jag hade faktiskt inte den bilden av Härnösand. Det är en helt annan bild.
Mm.
Min farsa pluggade i Härnösand. Han skulle utbilda sig sjöbefäl, så han gick på sjöbefälsskola i Härnösand.
Mm.
Det första som hände när han kom upp till stan och skulle gå ut och ta en öl på kvällen var att han fick en snyting.
Åh jävlar.
Det var det första som hände. Då han stod i en kö utanför en restaurang. Då kom det ut en kille och sa du puttefnask, och så fick farsan en snyting.
Ja, men herregud.
Det var det mötet med henne.
Och så säger de att det var bättre för. Det var ju inte bättre för.
Ja,
det var vidrigt för.
Ja, det var vidrigt. Ja. Det där är ju också oprovocerat våld.
Ja, verkligen.
Jag hade inga fördomar eller förutfattade mening om henne. Inte som jag har med Umeå.
Och dina fördomar om Umeå är att det är
såhär... kvinnor prenumererar på Marimekko. Ja. När Riksteatern kommer till Umeå så drar, går man med mannen i huset. Det kommer poeter från Umeå. Mm. Det är alla som är födda efter 65 är straight edgeare. Mm. Refused.
Mm. Det konsumeras överhuvudtaget inget kött eller alkohol i Umeå.
Det var ganska roligt när jag var i Luleå för ett tag sedan så på vårkanten, det var fortfarande ganska kallt och sa, jo men då ska du åka till Umeå, där är det rent tropiskt.
Okej.
Okay. Jag var okej, okay, men testa söderut. Då är det Umeå, Umeå, där är de blommor.
Har du hört talas om Blekinge?
Ja.
Det är roligt, det varmaste vi har.
Ur perspektivet så här, Luleå, ja, Umeå, det är rent tropiskt.
Ja, det är ju roligt. Ja. Men apropå väderlek, var du på Burning Man?
Ja, och jag höll knappt på att hinna hit i inspelningen.
Nej, nej. Men hur var det?
Ja, det var lerigt och jävligt. Ja.
Var det som Roskilde 91?
Ja, det var värre.
Var det?
Med sämre band. Ja. För då spelade man... åtminstone Waterboys.
Ja, exakt, ja. Och Iggy Pop kanske.
Iggy Pop spelade.
Ja. Men du, nej, men det var ju roligt. Alla känner du säkert till Burning Man som är någon slags festival i öknen. Mm. Och det, ja, men ganska mycket rika människor. Så här tech-miljardärer och lite så här... Men det är väldigt så här, new age-igt och väldigt...
Ja, men det känns precis rikt, rikt och alternativt.
Ja.
Folk som experimenterar med svampar och tjänar över $1 million om året.
Ja. Men, och då var ju naturligtvis Sigge Eklund där också.
Mm.
Ja, och gav en liten lägesrapport hur det hade varit för honom. Att han hade då fått gå, typ, inte flera dagar, men han hade gått flera mil och sen hade lyftats. Han hade tagit sig hem helt enkelt.
Och tvungen att komma hem.
Ja. Jag vill komma hem till den oerhört hårda tillvaron i Los Angeles som han lever då.
Ja.
Jag kan tänka på att det går ganska bra för honom. Jag vet inte, är det någonting mer än podden han tjänar på? Eller är podden därmed kring...
Det vet jag faktiskt inte.
Kring drivande samarbete.
Jag vet inte.
Han skriver lite böcker, men jag skulle tippa att han inte tjänar
pengar. Jag tror att han tjänar pengar på podden. Sen tror jag att han bor... Alltså, jag tror att han har en bra deal på bostad som hans brorsa är den här mäklaren. Så att han har en ganska schysst bostadsdeal,
hans
tror jag.
Hans bror är mäklare.
Han är mäklare. Ja. Fast han är inte mäklare. Nej. Han är mäklare. Ja,
ja. Men då var det något citat i DN idag där att Sigge Eklund sa att alltså, jag såg saker i leran där som jag aldrig trodde att jag skulle få se. Och då blev man ju lite nyfiken. Vad var det för grejer han fick se i leran där? Tänkte du liksom någonting på det?
Alltså, min snuskiga fantasi ville bara att det var folk som låg med varandra i leran.
Ja, någon slags så här, gyttebrottning.
Typ någon som födde barn kanske.
Ja, gyttebrottning som urartade.
Ja, alltså. Någon, ja. Så här, att de hårda greppen plötsligt mjuknade.
Mm, precis, ja.
I leran. Ja. Jag vet inte vad annars det skulle vara.
Nej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fyra meter.
Nej, precis. Ja, det är lite speciellt. Man säger när han planterar en bild i huvudet och sen så han säger A men inte B liksom.
Ja, fast jag tror att han kommer ha sagt B i sin podd som publiceras imorgon och för er som lyssnar i fredags. Så
men,
det kan ju vara en liten puff.
Lite media savvy så han på det sättet. Han är inte dum.
Nej, smart som fan. Det där kommer man ju lyssna på. Där kommer man ju äta till frukost på fredag morgon.
Men det är också roligt med någon som har det från hästens mun så att säga. Eller som har det från en gravida kvinnas sköte. Direkt från...
Men det känns som att det är 70 000 människor som var inne på en leråker och det här är en persons ögonvittnesskildring. Han kan ju inte ha sett han har inte helikopter eller paraply, utan han har liksom han har förmodligen tagit sig så fort som möjligt till fast mark, och på den vägen han sett massa saker.
Men är det någon som kan göra det här lite litterärt, det är väl Sigge?
Ja, ja, verkligen, men det ska bli skitspännande att höra.
Ja.
Men ändå när man hörde talas om Burning Man, det var inte så att man kände ett starkt stygn av sympati eller solidaritet, utan det var lite så här rätt åter grej.
Ja, men det har väl gått som ett stråk genom hela västvärlden. Rätt åt dem.
Ja. Jag känner att jag har varit lite rädd för Burning Man. Alltså jag får lite så här tryck över bröstet när jag tänker på Burning Man. För att det är liksom implicit att man ska dit och hitta sig själv. Det där som man har gömt undan, det som man har tryckt undan i sitt undermedvetna, som gärna får stanna där. Ja. Som Björn Thorsson så fint beskriver, som det finns inga vatten som är så mörka som de inre vattnen.
Nej.
Och de ska förbli mörka, det där undanträngda, de här, det vidrigaste man har inom sig.
Fina Björn Thorsson.
Ja, han sa det. Men, de djupaste vatten har vi inom oss.
Ja. Men är du rädd för att liksom vad som skulle kunna hända om du skulle finna dig själv? Liksom?
Ja.
Men jag tänker väl ändå, alltså jag förstår vad du menar, men jag tänker ändå att Burning Man är ett sånt där ställe där dit folk åker, alltså för att de tänker att de ska finna sig själva, men att när de kommer dit så märker de att det är liksom inte det man gör där.
Ja, vad gör man då?
Nej, men jag har ingen aning om att det är en festival, men jag tror att det är väldigt extremt mycket do it yourself. Mm. Alltså sådär folk som, det är så här, vad heter det, creator space, alltså man skapar sina egna aktiviteter och så här. Någon tar med sig någon anläggning, där blir det ett rave. Någon har något, sätter upp något konstverk och så där, och sen är det väl, ja, men jag kan tänka mig att det är ganska mycket så här aktiviteter som har med droger och sprit och sex.
Mm.
Men det är ju liksom inget tantraläger heller, men det är klart att alltså ett eller annat juck har
tror
varit
det
i
finns
huspilarna.
Det blir en tantra community på Burning Man.
Eller en tantra sektor.
Ja, i värmen.
En tantra tårtbit. Kan man säga så, av den här stora. Jag tänker att det är som en solfjäder liksom, där det finns en mitt. Och där är liksom så här, där hyllar man någon slags solgud.
Ja, men helt enligt tesen att på den här festivalen så släpper man allt det där tråkiga man är hemma i Los Angeles när man går runt i Venice Beach och liksom bara sitter i lungorna och skatar på trottoaren.
Ja.
Utan nu släpper man fri. Och det finns ingenting som är så svårt som människor som har väldigt mycket tryck som plötsligt släpper på trycket.
Ja. Men jag tänker
att
det är
rädd för.
Ja, men det är någon slags, jag tror att det finns något hedonistiskt drag i det.
Mm.
Men som... Nej, men jag tycker jag får lite olustkänsla när jag tänker på det.
Ja, visst får man. Som sagt, jag får tryck över bröstet.
Ja.
Jag är rädd att jag skulle börja säga saker som inte står för efteråt. Ja. Eller göra saker. Plötsligt dansa.
Ja.
Sådana här liksom vidriga grejer som inte är Anders Sparring.
Men jag är framförallt rädd för att om jag hade åkt till Burning Man så hade jag liksom fått sitta flera timmar och lyssna till olika, kanske främst kvinnor, som skulle liksom berätta helt ointressanta saker för mig. Men så skulle jag ändå sitta där, för jag tänkte att jag kanske skulle få ligga med dem sen.
Exakt.
Alltså efter 7 timmar så går de bara iväg.
Liksom. Ja, exakt.
Alltså så att det blir liksom ett enda långt utdraget så här, liksom borttynande av det ena egna egot och den ena egna självkänslan och libidon. Allt bara suddas ut, så när man kommer tillbaka till tillvaron igen så är man ingenting.
Nej.
Men det är kanske det som är meningen.
Man är 5000 dollar fattigare.
Ja,
det är det man
precis.
Är.
Men det jag ska säga också är att jag är gift och så det är inte så att jag skulle åka dit och liksom vilja ligga. Nu pratar jag om
jag fattar
det,
bilden.
Du får förstå bilden.
Jag,
alltså, jag tror att du är lite samma som jag.
Mm.
Att i vår ungdom, att vi har suttit på en massa fester och lyssnat till en massa helt ointressanta flickor. Eller alltså... Ja, men typ 20-åriga till 30-åriga flickor, kvinnor som har berättat helt ointressanta saker och varit fruktansvärt ointressanta egentligen.
Mm.
Men att man liksom inte har känt att jag kan inte gå härifrån för att jag har inget annat.
Ja, men är det inte lite också det här på något sätt att det som sker då, det är att det går tid av ens liv.
Mm.
Och det gäller att ha valt rätt gäng.
Ja.
Det är som när Systembolaget fortfarande expedierades över disk, att man konstant alltid valde fel kö. Det är som att jag föreställer mig också att Burning Man rent visuellt, förutom de här liksom lite så här Lars Vilks-artade installationerna eller P.O. Ultvett grejerna Bra referens, va?
Ja. Ja.
Så är det.
Jag trodde du skulle säga Robert Smithson.
Nej, jag valde.
Känner du till land art konstnär Robert Smithson?
Nej, jag valde P.O. Ultvedt.
Ah, okay. Robert Smithson gjorde ju den här fantastiska Spiral Jetty runt 1970.
Vad är det då?
Det är en jättestor stenkonstverk som är som en, liksom en spiralartad pir av stenar som går ut i vattnet någonstans i Utah, tror jag.
Jaha.
Det är ett av kanske de mest kända land art-verken.
Wow, ja. Det låter, jag gillar honom.
Ja.
Men jag tänker också på han, den tyske konstnären Christos, som slog in hela riksdagshuset i Berlin i cellofan.
Hette han inte Christo, va?
Kanske inte Christo.
Och så hans fru, vad hette hon? Jean-Claude? Eller hette hon inte det?
Jessica Edin var Lubbe Nordström. Christos fru heter Jean-Claude.
Ja, men
Burning Man är på Västgötaslätten.
Välkomna till Burning Man. Nu jävlar. Nu ska vi, den här åkern ska inte finnas kvar sen när vi är klara. Vet du, för att vi ska elda upp hela skiten. Jag har dragit hit 10 gamla husvagnar och de ska fan brinna som en jävla majbrasa. Jag vet inte. Ska bli så varmt så att folk ska känna jag är hellre i solen än här. Jävla vilket pådrag det ska bli. Nej, men apropå Christo då och hans fru.
Jag vill komma tillbaka till det här med fel kam, men du får ta det först.
Så jag träffade dem i Lund en gång.
Nej.
Ja, de var på någon slags hedersbesök.
Vad gjorde det Christo?
Ja, men han var på något hedersbesök på Skissernas museum. Ja. Men Christo var en sån här kille med så här polo och någon slags dubbelknäppt kavaj och så här coola glasögon. Och de var på en sån här heders...
Så Karl Lagerfeld.
Ja, men lite så. De var på sån här hedersbesök på Skissernas museum. Det var eventuellt några här föreläsningar, något större happening. Och då var jag en glad gamäng i Lund. Och då fick vi någon slags uppdrag att vi skulle göra någon slags underhållning för Christo och hans fru då. Kan de heta...
Hon heter Jean-Claude.
Ja, vi säger någonting sånt. Men Jean-Claude är ett pojknamn, va?
Jag tycker att Christos fru heter Jean-Claude.
Christo och...
Christos fru. Stella har ju en kompis som vars flickvän heter Malcolm.
Okej, okay, wow.
Och har skägg. Och penis. Och ligger med flickor.
Men det är ju spännande.
Varför kan inte Christos fru heter Jean-Claude?
Exakt, det är det minst konstiga i det här avsnittet.
Det är som, lyssna från början.
Varför kan inte Christos fru heta Monica? För? Och vara lite petit. Nej, men,
var hon petit?
Hon var en sån här, tänk dig, hon var som en smal glasögonprydd cigarettrökande liksom donna ur ett franskt seriealbum från 80-talet.
Det känns som att Christo och Jean-Claude är två vandrade klischéer.
Ja, men de var kanske det på sätt och vis. Men då var jag en glad gamäng. Och då skulle vi sätta ihop en underhållningspaket. Så då tog vi några gamla så här spexkupletter. Och som jag då skulle binda samman som en konferensier på engelska då. Och också väva in lite så här skämt om konst. Ja. Men jag minns det som att Christos fru efteråt kom fram och tackade. Att jag tror att hon tyckte det var uppfriskande. Det är så här, hon hade aldrig upplevt studentspex innan.
Nej,
för dem är det jävla krydda då.
Alltså, jag kan tänka mig att i vanliga fall när Christo och Jean-Claude ska få möta underhållning, du typ så här, gå in i det rummet, ta av strumporna, känna att det är blött på golvet. Det är den grejen.
Ja, precis. Men eller också är det någon som, du vet, sätter på en trummaskin och så är det liksom en ensam klarinett som jassar över ett beat.
Ja.
Eller någon belgisk dansteater som kommer in med jeans och bara överkropp och har en väldigt rytmisk dans.
Eller så är det 10 tjejer i tält i Nevadaöknen som drar anekdoter. Men de tänker, när ska vi få ligga då?
Exakt. Men det är min close encounter med Christo. Och hans fru. som är tältet.
Det är så här, bara att ordet kuplett och Christo i samma sammanhang.
Han sa så här, I want to wrap these songs in cellophane paper and present them as a work of art.
Jag tror att Christo gjorde något verk med det här, det fanns en så här tvär-europeiskt EU-doftande grupp som heter Urban Sax. Känner du till?
Säkert, nej. Jag ser inte till dem, men jag älskar det.
Det var liksom typ 40 pers med sax, sofon alltså.
Ah, okej, okay. Urban Sax. Okay.
Urban Sax.
Wow.
Som spelar sax runt, alltså saxofon runt riksdagshuset i Berlin. Och jag såg det här på tv, jag blev så jävla gripen av det.
Jag tror, alltså, jag tänkte så här, det här är en vattendelare. Antingen blir du gripen eller också blir du sjukt provocerad.
Jag tror inte gripen.
Men Christo är bland annat känd, vad kan vi säga, för att han slog in saker. Han slog in då riksdagshuset i Berlin. Han gjorde ju något fantastiskt konstverk i någon sjö i Schweiz också med någon slags... Han klädde in ju en ö, eller han liksom la liksom en inklädnad av tyg runt den. Alltså det var väldigt mycket. Sen gjorde han väl konstverk, var det Christo också, han gjorde de här paraplyerna i Kalifornien som liksom, han ställde liksom en massa parasoller eller paraplyer över en massa kullar liksom, så liksom de böljade in i landskapet.
Det kan säkert stämma, jag kan inte min Christo.
Men Christo är då så här, konceptkonstnär, urban land art kan man nästan säga. Mm. Ja, också en del av konsthistoria får man väl säga.
Roligt om Christo alltid till jul inte ville slå in julklapparna.
Ja, precis. No, I'm so tired of wrapping things.
Tired of wrapping. I don't know how to wrap small things. Jean-Claude, can you do this? Fast på tyska då.
Men det är ju, det här är ju en rolig stand-up-rutin att Christos, alltså att han inte slår in sina julklappar. Om man då liksom på något sätt kan uppträda inför en crowd som alla vet vem Christos är. Då är det jättekul. Ja.
Det är jätteroligt. Smal humor.
Men annars är det inte så kul.
Nej. Men om du vet den här butiken Art, vad heter den, Konstig, som ligger på Åsögatan, som säljer inte en tidskrift med under 400 sidor.
Ja, eller under 400 kronor.
Ja, det är sant. Det är sant. Att de skulle till jul ha Christo som slog in julklappen. Nu är Christo död.
Han är ju det. Ja. Tyvärr är han ju det. Yes, hon heter Jean-Claude.
Hur kan hon heta Jean-Claude?
Ja. Men här, du kan ju se bilden på dem. Alltså jag försökte beskriva hur de såg ut där.
Jag har aldrig sett ett par som är mer lik min morfar och hans fru. Nej. Kanske att min morfars fru är snyggare.
Ja, men det kanske var så att...
Men Christo och min morfar skulle kunna vara syskon. De är extremt lika.
Det är sjukt.
Ja. Ja. Det där flygiga håret. Men han ser inte riktigt ut som Christo, tycker jag.
Gör
han
inte det?
Nej, han ser ut som säga... Teddy Rodin. Min morfar.
Okej, jag kan säga att det är Christo.
Ja. Mm.
Men det kanske var så. Kan det vara så att din morfar och Christo var samma? Att det liksom att,
När var Christo född?
Ja, alltså jag skulle tippa att han är född kanske tidigt 30-tal.
Ja, morfar för 19.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men
morfar skakar hand med Zhou Enlai.
Vem är Zhou Enlai?
Zhou Enlai var väl Kinas utrikesminister under Mao Zedong.
Wow.
Du har en bildbevis.
Häftigt.
Ja, han var balettdansör. Han var där på gästspel och skakade med Zhou Enlai.
Jag har ju varit i minigolfkaddy och Gunnar Gren.
Du har sjunkit plätt för Christo.
Och Jean-Claude.
Det är ingenting står det. Och då har varit minigolfkaddy och Gunnar Gren.
Ja.
Vad gjorde du? Du gick tillbaka med blocket och...
Nej, ja, men alltså jag typ så här, var lite så här, plockade upp boll ur hål och sådär och bara klubba och så.
Det måste vara den enda minigolf- eller bangolfspelaren som har haft en caddy.
Ja, men det var en välgörenhetsmatch i Kungsan mellan Lars-Gunnar Björklund och Gunnar Gren.
Alltså då skulle de ha en varsin spexare.
Nej, men jag gick ju med liksom och sen så blev det så att jag hjälpte, alltså vet jag, plockade upp bollen och liksom, så det var liksom inte så att det var jag var utsedd till caddy.
Var det någon som hjälpte Lars-Gunnar?
Nej, han var liksom lite, kanske lite piggare, jag vet inte. Men Gunnar Gren sa vid något tillfälle så här, det här går inte så bra, grabben.
Vadå, att hans golfspelande eller ditt caddy?
Nej, hans golfspelande. Men tanke på, man tänkte ju så här, vilket bollgeni Gunnar Gren var. Att han skulle så här, krossa Lars-Gunnar Björklund i minigolf.
Ja.
Men den gamla tips extra och tipstjänstkungen Lars-Gunnar Björklund var ju ett stråvassare.
Jag kan tänka mig att om det är någon som spelat mycket välgörenhet minigolf i Sverige så är Lars-Gunnar Björklund.
Mm.
Få har spelat fler runder. Det finns nog inte en minigolfbana anlagd före 1980 som han inte har spelat på.
Nej. Det var också en ganska dålig så här, publiksport minigolf. För det, liksom, det är så här en bana, det var jättemycket folk. Det var supertrångt.
Det var därför som det gick dåligt för Gunnar Gren.
Ja, men också så här, liksom, jag vet inte riktigt vad idén var, men de skulle på något sätt marknadsföra den här minigolfbanan som tror jag är nedlagd nu. Det är jättedeppigt.
Vi kan bara ha i Kungsgården.
Det är Kungshamn.
I Kungshamn?
Västkusten.
Jaha. Var har ingen känsla för proveniens alls?
Nej, eller hur? Det var som i Malmö fanns det länge en minigolfruin. Har jag berättat om den?
Ja,
Malmö minigolfruin.
Jag har hört talas om den.
Ja.
Ja. Mm.
Det är inget så här vedertaget begrepp.
Men det fanns en minigolfbana som folk hade slutat ta hand om.
Ja, men det var så häftigt med den. Och det här är kanske också en grej som någon sitter och lägger in i ett Excel-ark nu. Men då var det så att minigolfbanan var nedlagd. Och där, liksom runt hålen, där det var grus, där hade de liksom gått med typ DDT. Men säg att de hade gått med något så här medel för att det inte skulle växa ogräs där, som hade sprutat liksom mellan banorna. Så där växte ingenting. Men där banorna var, liksom, där hade de inte sprutat, för där låg det ju filt.
Wow.
Så då började det liksom växa där. Så det blev som att det blev verkligen en minigolfruin, för man såg jättetydligt att det växte björkar och sly där banorna var.
Men liksom, betydligt, här är en perfekt 90-grader vinkel.
Och betydligt mindre där banorna inte var.
Oh, jävlar.
Ja, så det var så här tydlig, liksom, så här, du vet, så här, när du så här klickar inverse i Photoshop. Alltså där man tänkte, där
men det där låter ju väldigt mycket som ett verk av han som gjorde den här spiralpilen i Utah.
Robert Smithson.
Robert Smithson, låter så extremt Robert Smithson.
Ja. Men jag försökte marknadsföra det här som ett av så här, Malmös mest spännande konstverk.
Ja.
Men det var liksom så här att det var inte så här, jag hade ju ingen kanal.
Var i Malmö låg det här?
Det var vid Kockums fritid, kommer du ihåg? Alltså nere i Västra Hamnen.
Okej, okay, jag kan inte, men det är överbyggt med nybyggnation.
Det är överbyggt.
Bo 01.
Det är ganska nära Bo 01.
Ja.
Men, så det finns inte längre, tyvärr. Men jag tyckte det var, alltså det var så där, fast liksom inte skapat av människor en hand, men extremt intressant konceptkonstverk. Men jag hade ju ingen podd då. Vad fan skulle jag göra? Liksom?
Nej, precis. Du hade ingen kanal att...
Nej.
Du kunde inte heller stå och vakta den där när de gatukontoret.
Jag tror att vi pratade om att vi skulle ta kontakt. Det var jag och Jesper Mejling som höll på med det. Att vi skulle kontakta stadsantikvarien i Malmö om det där. Att han skulle liksom engagera sig på något sätt. Jag gjorde till och med en logga. Malmö minigolf ruin.
Nej.
Malmö minigolf ruin.
Men vad då? Alltså, särskrivet.
Det ska vara särskrivet. Ja. Wow. Det känns extremt viktigt att det skulle inte heta Malmö minigolf ruin. Det skulle heta Malmö minigolf ruin. det var en del av konceptet på något sätt. Alltså, annars hade det liksom inte fallerat.
Alltså jag älskar det här. Men jag måste säga att när det kommer till minigolf eller barngolf så under sommaren så blir det en del barngolf.
Det blir en del barngolf, ja, du fattar vad
jag
menar.
Ja, jag har inte spelat någon runda i år faktiskt. Därför att de här barngolfbanorna är inte längre liksom vanliga, reguljära minigolfbanor, utan det är så här äventyrs grej.
Har du tappat intresset?
Ja, jag tappar helt. Jag vill inte att den ska åka i en spiral eller att den ska åka in i ett hus och ut genom ett fönster. Jag vill att det ska vara den där raka banan med en vinkel som man ska träffa perfekt för att få hull in one. Jag vill att den ska åka upp på en ramp och ner på en ramp. Jag vill att det ska vara där den åker upp, och sen ska den inte studsa för hårt utan ramla ner. Alla dem.
Men en enkel loop eller så, det finns ju på gamla banor.
Nej, inte en enkel loop. Det tycker jag. Det är Babylon.
Ah.
För mig.
Ah.
Jag tycker
det är Las Vegas.
Nej, då är det så här Bert Karlsson, Skara Sommarland golf, minigolf. Ja. Tycker den kärva, tråkiga, det är små justeringar mellan varje bana.
Mm.
Det är så här, du vet när du hade minigolf som tillval i skolan, när du kunde ha liksom navigation eller extra matte, du kunde ha barngolf. De minigolfbanorna, de finns inte längre.
Nej.
Det ska vara tråkigt.
Jag kan berätta att det finns en riktigt tråkig minigolfbana på ett positivt sätt i Västertorp.
Finns den kvar? Den som ligger där vid Personervägen?
Ja.
Ja, den.
Men du, det är inte så att vi nästa vecka ska podda från den minigolfbanan?
Det skulle vi kunna göra. Det kan vara att vi kommer sitta i skiten tidsmässigt nästa vecka. Vi måste kanske snå ihop ett avsnitt lite snabbt.
Jag förstår.
Vi skulle i och för sig kanske kunna åka ut på torsdag morgon då och dra en runda.
Ja.
Men är det inte... För den har jag spelat på.
Ja, vi får lämna det lite öppet då.
Eller barngolfbanan.
Vi får lämna det lite öppet.
Absolut.
Ja. Men vi ska däremot snart börja spela in landskampen.
Mm.
Så vi kommer tacka för visat intresse nu, tror jag.
Jag tycker att vi har fått ihop något.
Det tycker jag verkligen.
Jean-Claude.
Ja, eller hur? Bara en sån sak.
Ja.
Men jag blev så jävla osäker. Du vet, för att det låter ju inte som ett tjejnamn. Så bara googlar jag lite snabbt. Så hette fan kvinnan Jean-Claude.
Ja. Ja, nej, men
glad
alltså,
man blir.
Mm.
Så det liksom, ja, men lite evenemangs eller så här kulturtips. Det är väl att kolla upp Landart, eller hur? Alltså Robert Smithson kan man kolla upp. Och Christo och Jean-Claude förkovrar sig lite grann i den här storskaliga konsten.
Ja, absolut.
Ja.
Jag har nog ingenting direkt jag vill plugga. Jo, jag har faktiskt fortfarande några böcker kvar av familjen Knyckers, den här samlingsvolymen 1, 2 och 3.
Ja.
Som man kan köpa av mig, signerad och klar. Jag vet att de flesta som lyssnar på det här redan har läst de här tre böckerna, men det är en artefakt om inte annat. Den är, som, det kan funka också som bokstöd eller någonting, den är tjock.
Mm.
Den är nästan 200 sidor tjock.
Jag har några grejer angående oslipet.
Får jag bara säga, så gå då in på 4meter@yahoo.com eller mejla mig på 4meter@yahoo.com så får du den.
Det är skitbra.
Mot pengar.
Oslipat säsongen drar igång snart. Mm. Och då kan man till exempel 13 och 14 september kan man se Carl Stanley, Elin Almen, Desi Hetala med flera i Uppsala och Stockholm 13 och 14 september. Och sen den 19, 20 och 21 september kan man se Özz Nujen och Desi Hetala och Josefin Sonck i Landskrona, Malmö och Lund.
Mm.
Det är roliga kvällar 28 september i Stockholm, Johanna Hurtig och Grell och Elinor Svensson.
Bra gäng.
Alla biljetter på oslipat.com. Gå in och köp.
Gå in och köp bara.
Mm, det är kul.
Och Fritt, vad kul att träffa dig. Vi ska ju fortsätta hänga här, men alltid lika glad att få.
Det känns ju bra att vi uppratade nu.
Så jävla. Jag har ju noll koll på vad som har hänt i nyhets.
Ja, jag med.
Jag bara kollar på US Open hela tiden.
Jag skrev det i vår tråd nu att jag har gett upp det här med att vinna landskampen.
Ja.
Vi vann någon gång i början, men sen dess har det bara gått ut.
Nej, vi vann förra gången, tror jag.
Det blir oavgjort.
Ja, oavgjort kanske. Ja.
Men idag blir
det åka. Idag blir det torsk. Ja. Torsk är roligt.
Tack för idag.
Tack för hej.
Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.